18 december. Hela den natten bara snöade och snöade det. När jag kikade ut på morgon var det tjocka drivor på gården som blåste hit och dit när vinden kom pipande utifrån ängarna. Det var tyst i huset. Det rasslade bara lite uppe på när farmor rakade askan ur spisen. Jag tog av lampskärmen och trädde en tjock socka över glödlampan så ingen skulle se att jag var vaken innan jag tände. Sen klädde jag på mig så tyst jag kunde. Täckjackan och mössan hade jag instoppade och färdiga under sängen ifall... Skulle slaktbilen kunna ta sig fram till Backesberg den dagen så var enda vägen den över våran gård. Och körde de över vårat med Pärla så måste jag vara någon annanstans, det visste jag. Det hade varit pyttelite månljus när jag kikade ut först. Men när jag öppnade fönstret och hoppade ner i den frusna jasminbusken så var månen borta. Biten fram till logbron fick jag gå och huka framåt böjd så pep vinden om öronen. Jag hade gömt massäckspåsen på höskullen. För jag ville inte gå ner i stallet, inte nu när det inte fanns någon där som jag kunde prata med längre. Jag stoppade påsen innanför täckjackan och drog åt skärpet hårt så bullarna inte skulle ramla ut. Sen smög jag ut och ner för backen mot ängarna. Jag visste precis vart jag skulle gå. Till rulserödsböndernas gamla skogslada. Där fanns det ängshö kvar. Pappa hade spart det ifall ungdjuren som gick på bete där skulle få ont om mat. Där kunde ingen hitta mig och där behövde jag inte frysa heller. Bara inte snön hade yrt så. Blåsten som kom pilande från havet och gick i krokar hela dalen upp igenom plöjde genom drivorna som snöplogen. Vips var allting uppe i luften och flög och jag måste stanna och gno ögonen för att kunna se vad jag var. Det konstiga var att jag nästan inte alls tänkte på Pärla medan jag pulsade fram längs stora maderdiket. Jag tänkte på farmors storebror. Han som hette Abraham och som gick över ängarna ner till havet just en sån här snöig dag och som aldrig kom tillbaka igen. Aldrig. Jag försökte sätta bokstäver på ordet bara för att slippa tänka på vad det betydde. Men jag hann bara precis börja så halkade jag på en isklump under snön och drösade omkull. Jag slog mig inte bara lite på knät. Men när jag reste mig upp kom snön plötsligt yrande från alla håll och jag såg bara snö överallt. Marken och luften och allting var bara snö. Hallå! Ropade jag. Men det lät inte högre än ett rått pip tyckte jag. Så ylade vinden omkring mig. Jag skulle förstås inte gå alls så långt som farmors bror Abraham, bara till våran skogslada. Jag tänkte på det medan jag fortsatte att gå. Och jag behövde inte stanna där längre än jag ville själv, bara medan jag åt upp bullarna. Förresten kunde slaktbilen säkert inte köra ut alls när det var sånt ruskigt väder, så jag kunde lika gärna vända och gå hem med detsamma. Men när jag vände mig om så fanns där inga spår längre. Så kvickt hade blåsten och snön sopat igen dem. Det fanns bara snö. Jag försökte vissla, men det var för kallt. Det lät som när man vickar ett rostigt gångjärn upp och ner. Hallå! Ropade jag. Jag ropade det om och om igen åt alla håll. Och så plötsligt tyckte jag att jag såg stigen igen. Jag såg den alldeles tydligt och jag började springa. Åh, vad jag sprang! Snöblåsten var en i nacken och sved, en rätt i ögonen så jag måste blunda. Och så vips rasade hela världen och jag studsade och kanade ner i stora maderdiket. Det knastrade till under fötterna och jag hann precis hugga tag i en av alebuskarna i kanten och dra mig upp så pass att jag inte dumpade i riktigt hela jag. Jag såg vattnet bubbla fram ur ett hål som inte var större än en femöring. Sen blev vattenbubblan större och större. Det kokade och fräste i den. Och jag körde fingrarna ner i snön ända ner till det frusna gräset och kravlade mig upp. Hallå, hallå, det är jag, skrek jag. Är det någon där? Sen såg jag att påsen hade gått sönder. Jag hade bara en bit trasigt papper i handen. Jag körde ner det i snön och stampade på det. Ligg där då, idiotpåse! Sen började jag springa igen. Det sved i ögonen, det sved värre och värre och det smakade salt i munnen hur jag spottade. Det sved på kinderna också när tårarna frös. Vad är ni allihop? Skrek jag. Ser ni inte? Jag är här, jag vill hem! Sen föll jag igen. Jag föll om och om igen. För ute på åkrarna var det bara tunn skare. Och ibland krasade höger ben igenom och ibland vänster. Mamma! Pappa! Skrek jag. Sen stannade jag upp. Jag tror inte att jag skrek längre. Jag tror nästan att jag slutade att andas. Genom allt det vitgråa virvlande kom någonting mörkare emot mig. Ibland såg det ut som om det försvann, men så dök det upp igen och blev större och större. Det fick ljud också. Det knastrade och frustade om det. Och så såg jag vad det var. Det var en häst. Och bredvid gick farfar. Farfar! Skrek jag och rusade rätt i armarna på honom. Han slog den ena om mig. Han har så långa armar, farfar. Och han måste ju hålla i tömmen också. Jaså, du kommer och möter mig, sa han. Du hade väl liksom på känn att jag behövde hjälp med Märra.
Pärla. Det är ju Pärla, viskade jag.
Visst är det Pärla, sa farfar. Det är en redig Märr, det ser en på skånkerna. Här finns det kraft.
Menar du, var det enda jag fick fram. Det fanns inte ett enda ord som passade att fortsätta med. Jag vågade inte.
Jo men, hon ska hem till vårat stall hon, sa farfar. Du såg väl att jag hade varit i spiltan och röjt upp.
Då var det du som, viskade jag. Och så tog orden slut igen.
Håll i tömmen du, sa farfar. Jag ska ta med en åkarbrasa, det är redigt kallt. Men som väl är så har vi snövinden i ryggen nu när vi ska hem. Så där, nu vankar vi vidare, gamla Pärlamärra.
Är hon våran på riktigt nu då? Sa jag.
Beror en smula på hur en räknar, sa farfar. Jag har gått länge och grunnat på att köparna. Men så hade jag lite klent med pengar så jag frågade farmor om hon ville bistå med en smula.
Farfar höll händerna en bit isär och mätte på hästryggen.
Så ungefär den här biten av hästen, den får jag säga är farmors. Och en bit ungefär så här stor ska jag betala Hilding när jag får pension nästa gång. Så det stycket får en väl säga att det är fortfarande Hildings.
Jag stannade och körde handen i fickan. Jag har 16 kronor som jag har spart, farfar. Jag har 6 här, sa jag och drog fram pengarna. Och så en 10 i kängskaftet. Hur mycket häst får jag för det?
Farfar skrattade. Ja, det räcker till några tagelstrån ytterst på rompen. Eller också till en bit av örat.
Nej, för då tar jag hellre en bit i mitten. Den som man sitter på när man rider, sa jag.
Kör i vind för det då, sa farfar. Och så lyfte han upp mig. Du får väl rida hem på din bit. Så går jag bredvid och leder min.
Plötsligt kände jag mig så hemskt trött. Jag bara satt och vaggade, precis som om jag red i en dröm. Och jag minns nästan ingenting mera förrän jag satt i köket invirad i en filt och doppade lussekatter i varm choklad. Mamma hade hängt upp mina våta kläder till tork över spisen, men varken hon eller pappa var hälften så arga som de låtsades.
En sån pojke, sa mamma. Du var ju blöt som om du hade varit i sjön upp till halsen. Du smet förstås ut genom fönstret igen.
Det var bara för att, stammade jag. Och precis som om farfar kände på sig att jag behövde hjälp så harklade han sig och nickade med.
Det är precis som pojken säger, sa han. Ska en ha en ny häst till gården så måste den vara två som hämtar.
Ja visst ja, sa pappa och försökte låta försmädlig. Särskilt när man smyger bakom ryggen på folk och inget säger.
Jag tycker att du skulle ha varit bonde i så många år så du vet hur mycket en häst äter. Det var just det jag sa till pojken här.
Farfar blåste länge på kaffet, som om han måste fundera så att han inte sa något galet. Du ska inte tro, sa jag till honom, att jag köper den där hästen för att du och jag ska ha något att leka med. Nej du, jag köper den för att det är en bra häst att köra i skogen med. Och på åken med, sa farfar när han märkte att pappa tänkte säga emot. Särskilt när marken inte bär en tung traktor. Det blev tyst i köket en lång stund. Farmor kom med kaffekitten för att fylla på för pappa. Du ska väl ha en påtår, du som ska ut och köra timmer i det här vädret, sa hon. Du vet lika väl som jag att traktorn inte går, sa pappa dyster. Så blev det tyst en lång stund igen. Farfar sörplade lite av det heta kaffet på fatet. Sen sa han, jag har varit och sett över gamla vedsläden. Där behövs bara ett par bultar och en ny kätting. Sen är det bara att spänna märra för och köra. Sen sörplade han lite igen. Med en bra häst i stallet behöver en bonde inte krusa för någon, sa han. Och en häst kan en prata med, sa jag. Pappa låtsades som om han brände sig på kaffet. Han hällde upp på fatet och började smacka som farfar. Nå, hur många här i huset är det som är med i det här hästbolaget, sa han. Det är jag, sa farfar. Och så farmor förstås. Och så jag, sa jag. Jag har den biten i mitten som man rider på. Så det är ingen bit ledig för mig då, sa pappa. Och jag tyckte nästan att han log lite. Farmor hade inte sagt ett ord på en lång stund, men nu gjorde hon det. Så länge Märra står stallad här på Rulseröd så är hon gårdens, sa hon. Den som behöver henne till något, han får tana. Bara han är snäll motna. För där folk lämnar god skötsel, där känner en häst sig hemma. Nu var det pappa som blåste på kaffet. Jag har tänkt, sa han och blåste. Jag har tänkt så här att ska det nödvändigt stå i papprena vem som är ägaren så tycker jag att det ska vara han som fyller år idag på Abrahamdagen men inte ville ha någon födelsedagspresent. Jag hade börjat ta på mig byxorna för de var torra nu men jag tappade dem igen för så tyst blev det. Så snöt sig farmor och sen sa hon: Det hänger förstås på om han kan få på sig byxorna utan att hakan trillar ner i strumpskafterna på hon. För någon byxelös hästkar, det har då aldrig funnits på den här gården. Pappa tog en näve socker ur sockerskålen och la framför mig på bordet. Det är bäst du går ut till Märra och talar om det för henne med detsamma, sa han. Så hon vet vem som är hennes husbonde. Jag fick på mig byxorna i ett huj. Sen tog jag sockret och rusade ut. Jag hörde mamma ropa: Vänta, den tokige pojken, Rulle, du har ju inget på fötterna. Men det hade jag. Jag hade både strumpor och sockor och jag sprang rätt genom snödrivorna fram mot stallet, men inte ända fram. För där på vedbacken, där låg bitarna av min gamla träpolle. Fast nu var han ingen häst längre. Bara en målarbock och en trasig sittkudd och en säck halm. Det var inget som man kunde prata med en gång. Jag strök i alla fall lite över ryggen på målarbocken. Så la jag hälften av sockret överst i spånhögen framför så han kunde nå det. Resten sprang jag in i stallet med.